God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Du ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Vi har kommit till del 57 och det är över Matteus evangeliet.
Gott att vara här igen nu efter 2 veckors frånvaro. Ja, ni har väl inte varit frånvarande hoppas jag, men jag har ju varit frånvarande. Och som du sa för någon gång så att ni har ju varit fler gånger än jag nu. Jag har nämligen varit borta 3 gånger och finns de som inte har varit borta så mycket som 3 gånger. Lennart sa att det här är den 57:e timmen som vi gör i Matteus evangeliet. Och vi ska göra nu innan sommaren kommer helt och fullt, så ska vi göra 4 veckor till. Alltså till den 7 juni. Det är 17 idag och så 24, 31 och 7. Sen ska vi göra ett litet uppehåll. Jag hoppas att vi ska kunna göra färdigt åtminstone kapitel 23 innan sommaruppehållet. Och jag tror att vi ska kunna klara det. Men ni har varit borta nu och gjort ett rejält stycke här. Så ni har tagit er fram genom hela kapitel 21 och halva 22 om jag är rätt informerad. Så att vi är framme vid 22 kapitlet, den 23 versen. Idag så kan jag inte lova att vi kommer så mycket längre än så. För jag hade tänkt göra en liten exkurs om fariseismen. Vi har ju stött på fariseerna ganska många gånger, men inte sagt särskilt mycket om dem. Och det skulle jag vilja att vi tog ett rejält pass om fariseerna, så att vi fick en förståelse för det som sker här i Matteus evangeliet, om varför Jesus och fariseerna konfronteras så i Matteus evangeliet. Men innan vi gör det, så låt oss be. Herre, vi tackar dig för din närvaro, att du är densamme igår, idag och i evighet. Tack för att vi får räkna med att du vill tala till oss, förklara ditt ord och göra ditt ord verksamt ibland oss. Vi ber att du ska vara i centrum den här kvällen. Att vi ska få förstå mer och mer av vem du är. Herre, när vi läser om fariseerna och ser hur blinda de var för vem du är, så ber vi att vi själva inte ska vara blinda, utan att vi ska upptäcka vem du är, lära känna dig allt bättre. Herre, låt den här stunden få vara en sån där nådestund i gemenskapen med dig. Vi överlämnar kvällen i dina händer. Amen. Jag har glömt att sätta på klockan också, så då blir det väl extra långt. Vi ska se. Så. Som sagt, vi har ju ganska kontinuerligt, ganska fortlöpande och regelbundet mött fariseerna. Och fariseerna finns det mycket, många föreställningar om. Och oftast väldigt fördomsfulla föreställningar om fariseerna. Det är lätt att glömma bort att de var föredömen på den tiden. Och det var inte många som kunde tävla med dem i fromhet. Och det skulle inte finnas många i vår tid heller som skulle kunna tävla med dem i fromhet. Så därför så tycker jag vi ska ta och lära känna dem lite bättre. Och vad de lärde. Och framförallt förstås, var det var någonstans det gick fel, var någonstans det skar sig i förhållande till Jesus, så att vi kan förstå skillnaden mellan fariseism och kristendom. I det 23 kapitlet, nu ska vi ju inte läsa det va, men där finns ju det här, de här veropen över de skriftlärda och fariseerna. Och det är ju ett stycke som heter duga, måste jag säga. Det är inte ovanligt med verop i Gamla testamentet eller Nya testamentet. Vi har stött på det tidigare. Jesus hade ju verop över Korasin och Betsaida till exempel. Och det finns på något eller några andra ställen också. Men ve er, sa han väl i Matteus 18, ni som, för den som förför en av dessa mina minsta, det var också ett verop. Men att det staplas ovanpå varandra, som det gör här i 23 kapitlet, det är ovanligt. Och det är en väldigt tydlig, nästan övertydlig markering. 7 verop. Men vi ska inte ge oss in på de veropen idag, men bara konstatera att de är ju riktade mot fariseerna. Och det finns de som menar att Jesus rent utav där i veropen karikerar de skriftlärda av fariseerna, att han driver jäck med dem helt enkelt. Men så är det inte, utan det är precis tvärtom så att Jesus erkänner fariseernas fromhet. Han erkänner de skriftlärdas position. Ni ser det i 23 kapitlet i den första versen. I andra versen så säger Jesus: på Moses stol sitter de skriftlärda och fariseerna, och så vidare. Så det erkännandet får fariseerna. De sitter alltså på Moses stol, på Mose lärostol, som har funnits med, inte minst i den muntliga traditionen, ända sedan Moses tid, menade fariseerna i alla fall. En obruten tradition. Och det är där vi har den muntliga traditionen, som kallas för de äldste stadgar, vid sidan eller parallellt med skrifterna. Och den hålls högt i ställning också av Jesus. Och när man jämför Jesu undervisning med fariseernas undervisning, så är det väldigt snarlikt. Det är inte mycket som skiljer. Det är inte mycket som skiljer. Och det tror jag ni kommer att se och förstå när vi har gått igenom om fariseerna. Men å andra sidan så är det ju just därför som det är meningsfullt med de där veropen. Om man inte hade tagit dem på allvar, så hade man inte behövt ha så mycket tid och uppmärksamhet till dem. Man hade kunnat vifta bort dem och sagt att de var helt fel ute. Men så är det alltså inte. Utan det är precis tvärtom. De är i stora stycken rätt ute. Och därför så måste Jesus ha den här uppgörelsen med dem. Och då har jag samlat här lite information om fariseerna. Och efter då inledningen så har jag ett stycke som jag kallar för fariseismens historia och betydelse. Och ett annat stycke som heter fariseerna i Matteus evangeliet. Och ett tredje stycke som heter fariseerna och Jesus. Och ett fjärde stycke som heter: på vilket sätt var fariseerna hycklare? Och det är några sidor, så jag är inte ens säker på att vi hinner igenom det idag. Men vi tar väl så långt vi hinner, och så får vi fortsätta nästa tisdag om det skulle vara så. Fariseerna, de är omnämnda 82 gånger i evangelierna. De flesta av de 82 gångerna är i Matteus evangeliet. Och i våra kretsar, för det är ju vi som läser evangelierna och Nya testamentet, så behandlas de oftast väldigt orättfärdigt och fördomsfullt. Men det är ju så, när man inte känner till vad det är för en grupp, så blir det lätt att etikettera dem på ett felaktigt sätt. Och det här har följt med inte bara i den kristna kyrkans historia, utan till och med in i uppslagsböckerna. Så att om man slår på farise eller på fariseism i en uppslagsbok som heter Prisma, då står det så här: fariseism, hycklande och självgod inställning, egenrättfärdighet, skrymteri. Och detta är väl egentligen det sista man kan säga om fariseerna. Men så har begreppet utvecklats, så att det till och med står så i våra uppslagsböcker. Det är vad vi tänker på, det är vad vi lägger in i ordet fariseism. Eller i Svenska Akademins ordlista, där står det först förvisso riktigt: medlem av judiskt parti på Jesu tid. Och sen står det: självgod skrymtare. Så det är inte något högt betyg precis som fariseerna får i uppslagsböckerna. Och det är den traditionen, att de är självgoda hycklare, som ersättningsteologin har utvecklats. Där vi kristna sätter oss i judarnas ställe. Där vi tillgodogör oss alla löften och välsignelser som finns också i gamla testamentet. Men allting som är ofördelaktigt och som handlar om lag och bestraffningar, det vill vi inte ha att göra med. Det ger vi till judarna. Men alla välsignelser och sånt, det plockar vi ut och stryker under och tar med oss in i Nya testamentet. Det är i den här traditionen där man har avgränsat sig så helt emot judisk tro, farisism, som antisemitismen har odlats naturligtvis. Och den historien ska vi inte ta här, men det är ju en fruktansvärd historia. Men det har funnits grogrund, och vi har förvisso sett motsättningarna mellan Jesus och fariseerna, och för all del mellan den tidiga kristna kyrkan i Matteus evangeliet och fariseerna. Men jag kan inte tänka mig att Matteus gjorde det i det syftet att det skulle bli som det blev i det stora hela, alltså i den långa historien. Utan jag tror att det var helt andra skäl till det, nämligen det skälet att farisismen är så förvillande lik kristendomen. Så här är det viktigt att visa på det som är skillnaden. Och det gör Matteus väldigt tydligt. Han skriver ju dessutom till den judiska befolkningen som höll farisismen väldigt högt. Så därför är det viktigt för honom att visa på skiljaktigheterna. Och skiljaktigheterna är i en mening fundamental, och i en annan mening så är de väldigt små. Så vad är farisism? Och varför varnar Jesus för farisism? Vad ville fariseerna? Och vilket förhållande hade Jesus till fariseerna? Och kanske den viktigaste frågan som vi ska ta upp så småningom: finns farisismen idag? För det är klart att som historisk företeelse, som politiskt, judiskt politiskt parti, finns de ju inte. Men det de står för, och den anda som vi kallar för farisismen, finns den idag? Finns den till exempel i den kristna kyrkan? Också frågor som man borde bearbeta. När det gäller då farisismens historia och betydelse, så finns fariseerna som ord, kan man säga, eller som grupp, från ungefär 200-talet före Kristus. Men det är väl ingen, tror jag, som tvekar om jag säger att det går tillbaka ända till 400-500-talet före Kristus som företeelse, även om de inte är nämnda som en utpräglad grupp. Jag ska förklara varför. Eller egentligen kanske man kan säga att hela det judiska folket är farisaioi. För farisaioi är ett grekiskt ord som betyder de avskilda. Och fariseerna själva tar fasta på det ordet, har ju hämtat ordet, sitt namn, sin beteckning därifrån, att de är farisaioi, och det ordet finns i Moseböckerna. Så de menar att de har rötter ända ner i Moseböckerna. Och vad kan det vara för bibelställe då i Moseböckerna? Hur ska ni se? Tredje Mosebok 20. Jag har skrivit upp också andra Mosebok 19, vers 5. Men tredje Mosebok 20 är väl det tydligaste. Det står nämligen i vers 26. Och det här har med själva utkårelsen att göra. Det ska man också komma ihåg, att den judiska tron eller det judiska folket har ju inte bildat sig självt, så att säga. Utan det är ju Gud som har kallat Abraham och som har lovat fram löftesfolket. Och då står det i tredje Mosebok 20:26: ni skall vara heliga för mig, ty jag, Herren, är helig. Och jag har avskilt er från andra folk för att ni ska tillhöra mig. Och i Septuaginta då, alltså när den här texten är översatt till grekiska, så står det här farisaioi. Jag har avskilt er, jag har farisaioi er. Där är med utkårelsen, för det är den det handlar om i andra Mosebok 19. Där står det, och det kan också vara värt att kanske kommentera trots allt, andra Mosebok 19, vers 5. eller fyra ska vi nog ta till och med. Då ropar Herren till honom och så säger han: ni har själva sett vad jag har gjort med egyptierna och hur jag har burit er på örnvingar och fört er till mig. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, så ska ni vara min egendom framför alla andra folk. Alltså ni ska vara avskilda från alla andra folk. Ty hela jorden är min. Och ni ska vara med ett rike av präster och ett heligt folk. Här finns det några saker som jag tycker också man skulle kunna lyfta fram. Därför att det är inte så att judarna ser på sig själva som ett avskilt folk i den meningen att de skulle vara för mer än andra folk. Det står ju här också, som ni ser i slutet på den femte versen: ty hela jorden är min. Så hela jorden och alla folk tillhör Herren. Men ibland alla dessa folk som tillhör Herren lika mycket och är lika mycket värda, också hedningarna, ibland alla dessa folkslag, så har han valt att handla genom ett folk som då ska vara inte bara hans redskap i frälsningshistorien, utan också vara ett tecken på att de är avskilda. Vad det är att leva avskilt och vad det är att leva i gemenskap med Israels Gud. Han har ingått förbund med det folket för att det ska bli som ett tecken för alla andra folk. Så det här med att många kristna läser in eller tänker att judarna skulle vara mera Guds folk än något annat folk, det är en av de här fördomarna som florerar. Det som står i fjärde versen, det är ju en bild som är också tänkvärd, om örnen som har burit sina ungar på örnvingar. Det är ju en vers som man kanske inte förstår med mindre än att man får en förklarad för sig. Det sägs att örnen har sina ungar i nästet väldigt högt upp på berget. Och ungarna, de är rädda för att ge sig iväg från nästet, så att det som händer när de blir flygfärdiga, det är att örnmamman puttar ut dem ur örnredet. Och på så sätt tvingar dem att flyga. Men sen så ligger hon själv ovanför ungarna. Och det är inte ovanligt att någon av ungarna inte klarar att flyga. Eller inte orkar efter ett tag, utan störtar till marken. Och då störtar örnmamman förbi örnungarna ner och fångar upp den fallande örnungen och bär den på sina vingar. Den bilden används alltså här. Här finns alla folk, men det finns ett folk som är utvalt, inte därför att det var störst, värt mera, bättre än andra, utan kanske, om man ska använda den här bilden, av det rakt motsatta skälet. Ett litet oansenligt folk som inte kan överleva i sin egen kraft, men som Herren har förbarmat sig över och gjort det som ingenting var till någonting stort i hans ögon. Så ska man se det. Och så tycker jag man kan se det också i ett historiskt perspektiv, inte bara gäller själva utkårelsen. Det betyder alltså att det judiska folket är avskilt farisajoj genom Guds nåd och försorg. Därför att här var de som inte kunde klara sig själva. Det är ju ett litet folk. Och han har ingått förbund med detta folk. Det står ju här nu: om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, så ska ni vara min egendom. Eller då ska ni vara farisajer och då ska ni vara avskilda. Och så står det i den svenska översättningen: framför alla andra folk. Vilket är missvisande. För så borde det inte översättas. Utan borde översättas bland alla andra folk. Alltså inte framför i betydelsen att de skulle vara framför eller för mer. Utan bara som ett folk utvalt bland alla andra Herrens folk. Ty hela jorden är min. Och ni ska vara mig ett rike av präster och ett heligt folk. Och det var fariseernas ideal. De hade tagit upp den här tanken. Och de levde i tacksamhet inför Gud att de var avskilda. Och de tog sin tro, sin avskildhet att vilja leva som ett heligt parti, höll jag på att säga, eller som ett heligt folk inför Gud på största allvar. Och det sista de var ute efter var att hyckla när det gällde den saken, eller skrymta. Utan det var precis tvärtom. Idealet var att de skulle göra det här på bästa tänkbara sätt. Det var hela deras inställning. Men här i Moseböckerna och i historien framåt så åsyftas ju inte något särskilt parti, utan där är det ju hela folket som är avskilt. Det som händer, om man ser till den judiska historien, bara kort då innan jag ska dela in det i några perioder. Det är ju att när Israels 12 stammar kommer och intar löfteslandet och får fäste i löfteslandet, och de får så småningom en kung. Jag tänker inte på Saul då så mycket som jag tänker på David. Kung David var ju den store kungen. Han är ju den största än idag i Israels historia. Det var då som riket var som störst och som mest välmående. När han skulle efterträdas så blev det ju problem. Och då föll riket sönder i två delar. Det som kallas för Nordriket respektive Sydriket. Och Nordriket går under beteckningen Israel. Och där dit hörde 10 av de 12 stammarna. Och så var det Sydriket som var Juda och Benjamin. Alltså bara 2 stammar. Och 722 brukar man säga före Kristus så kom assyrierna ner i Israel. Och gick i krig och besegrade och förde bort Nordriket, de 10 stammarna, i det som kallas för den assyriska deportationen. Så då gick assyriernas världsherravälde, hade de ju vid den tiden, ja, ända ner kan man säga i Judeen och in till Jerusalem. Man lämnade den här biten av någon anledning, men resten söks upp så att säga i fångenskapen. Och så levde egentligen från 722, om vi nu bara ser till Israel geografiskt, så levde de 2 små stammarna kvar i judarike. Och de här profeterna som finns, Amos och Obadja och Habakkuk, Sefania och så vidare, de hör hemma i den här tiden. Och en del av dem hör hemma i Nordriket och diasporan, och en del av dem hör hemma i Sydriket. Och det ska vi inte fördjupa oss i heller. Det som sen händer 586 före Kristus. Det är att då har det assyriska världsherraväldet gått under. Det var ju alltid, man turades ju om kan man säga, Assyrien eller Babylonien i norr och Egyptierna i söder, att utöva världsherraväldet. Och det var ju alltid stackars Israel som var genomgångslandet när de här 2 krigade med varandra. Så det har aldrig varit lugn och ro på den här strandremsan. Det som hände nu var alltså att Assyrien hade förlorat världsherraväldet till babylonierna. Och babylonierna gick ner, och de gick ju ända ner i Jerusalem. De gick ända ner i öknen mot Egypten. Och det är då som den babyloniska fångenskapen äger rum. 586 så jämnar man Jerusalem med marken. Templet förstörs. Och stora delar av judiska folket förs i fångenskap, i den babyloniska fångenskapen. Och det kan man läsa om hos profeten Jeremia framförallt. Och Jeremia uppträder i Babylon, i den babyloniska fångenskapen. Och profeterar om att de ska återvända till Jerusalem. Och det får de ju också göra så småningom. Och då har vi sådana figurer som Esra och Nehemia. Som var med när de återvände till Jerusalem. Men där, under den babyloniska perioden, den där 70-åriga fångenskapen, så uppstod i diasporan, i förskingringen, synagogan. Därför nu hade man inget tempel att gå till. Och då var frågan, hur ska vi då göra när vi ska fira gudstjänst? Och då uppstod synagogan. Och synagoge, grekiska, betyder komma tillsammans. Men det är ju ett andligt innehåll, detta med synagoga. Så det var en gemenskap där man firade gudstjänst, sjöng lovsånger och bad tillsammans. Och då fanns ju den här frågan, Hur många måste man vara för att det ska räknas som en synagoga? Och då kom man fram till att det skulle vara 10 män. Åtminstone. Det skulle vara ett minimum antal. Och det är det sammanhanget som Jesus säger i Matteus evangeliet. Var 2 eller 3 är samlade i mitt namn. Är synagoge i mitt namn. Där är jag mitt ibland dem. Under den här synagogtiden så började man på nytt. För det hade fallit i glömska under decennier. Jag vet inte om jag vågar säga hur länge, men under lång tid. Läsandet av lagen, av Toran. Det fanns förfallstider i Israel. Sådana förfallstider som man inte ens höll reda på Torarullarna. I vart fall inte läste dem aktivt. Och när förskingringen eller babyloniska fångenskapen ägde rum, då väcktes ju folket på nytt och man började på nytt fråga efter sin Gud. Och man kände att Gud hade övergivit, att man hade brutit förbundet. Och man började plocka fram rullarna och läsa dem. Men de var ju skrivna på hebreiska. Och de flesta talade inte hebreiska vid den här tiden. Och då fanns det personer, präster förstås, som fick ett särskilt uppdrag att inte bara läsa utan också översätta rullarna. Så man läste den och sedan så talade man om för folket vad som stod. Och så förklarade man vad lagen sa för något. Och den första som har det här epitetet skriftlärd, det är Esra. Och om vi tittar i Esras bok kapitel 7 så ska ni få se det stället också. Esra kapitel 7 vers 7. Ja, vi kan se förresten i vers 6. Är det vi har där, just det. Där står det, Esra drog, det hände sig att denne Esra drog upp från Babel. Han var en skriftlärd. Det är första gången i den judiska historien som det här dyker upp. En skriftlärd. Han var lärd i skriften helt enkelt. Mycket kunnig i Moses lag. Och han var en värdefull person nu. Den lag som Herren, Israels Gud, hade gett, alltså Moses lag. Från 5 Moseböckerna. Och kungen gav honom allt vad han begärde. Eftersom Herrens, hans Guds hand var över honom. Och i vers 8. Han kom till Jerusalem i 5:e månaden. I kungens 7:e regeringsår. Till den första dagen i 1:a månaden. Blev det bestämt att man skulle dra upp från Babel. Och den första dagen i 5:e månaden. Kom han till Jerusalem. Eftersom Guds goda hand var över honom. Ty Esra hade vänt sitt hjärta till att begrunda Herrens lag, Toran, och handla enligt den, och till att i Israel undervisa i lag och rätt. Så där har du början på de skriftlärda. Och de skriftlärda, de utbildas, de handplockades redan när de var små, de här barnen. Alla fick ju lära sig att läsa. Och det berättas att de barn som lärde sig att läsa, de hade 3:e Mosebok som läsebok. Så var det första man lärde sig. Det kan ni ju tänka på vad den innehåller. Där fick 4-åringar och 5-åringar lära sig att läsa 3:e Mosebok. Och de kunde ju så småningom de 5 Moseböckerna utan till, för den muntliga traditionen var ju väldigt stark och viktig. Men redan när de var 15 år gamla så satte man dem i skola hos de skriftlärde. Och att gå i en skriftlärd skola för att bli en skriftlärd, det var 12 års utbildning. Från 15 alltså till 27 års ålder blir det då, om man räknar så. Däremot fick de inte kalla sig för rabbiner när de var färdigutbildade skriftlärde vid 27 års ålder. Utan man skulle ha uppnått en ålder av 40 år. Man skulle ha kommit till mognad, som det hette. Man skulle ha den erfarenheten innan man fick kalla sig för rabbin. Så Jesus var ju i den meningen inte rabbin, för han blev inte så gammal. Fast han kallades ju rabbi, har vi sett. Lite då och då. Sen så ska vi också veta att på den här tiden så strävade de här skriftlärde också mot att ha ett vanligt yrke. Ett borgerligt yrke. eftersom, citat, laglärdom som inte åtföljs av något hantverk slutar i fåfänglighet och leder till synd. Så det fanns ingen risk för överandlighet där, utan den balanserades med att man skulle ha ett vanligt yrke. Och vi vet att en sån som Paulus, som ju var rabbin, han hade ett vanligt yrke. Han var tältmakare. Det var någon skriftlärda, men en skriftlärd är ju inte riktigt detsamma som en farisé. Men fariseerna uppstod, kan man säga, i den här kretsen. För de skriftlärda, de var ju specialister. Men runt omkring dem så fanns chassidim, de fromma. De som levde aktivt i förhållande till skrifterna. Och som utövade den här lagen och rätten som de skriftlärda undervisade i. Och där bland de fromma så uppstod då inte bara fariseerna, fariseismen, utan också saddukeerna så småningom. Man vet alltså inte exakt när det var utkristalliserat som olika partier. På Jesu tid så hade vi fariseerna, saddukeerna, essierna, zeloterna, för att nämna de viktigaste. Fariseerna var det största partiet. De här skriftlärdes viktigaste bidrag är det som jag har talat om i början av Matteus evangeliet. Nämligen deras förhållande till texten och hur de skulle tolka texten och hur man skulle tillämpa texten. Det var liksom stående i skriftskolan att man skulle lära sig att hantera det. Och det var deras arbete som man menade utgick ifrån Moses stol. Att Moses hade inte bara skrivit Moseböckerna, utan han hade ju pratat vid sidan om också. Så det fanns en muntlig tradition ifrån Mose där man tolkade och tillämpade Moseböckerna. Och det var den muntliga traditionen som sedan kallades för de äldste stadgar, eller Mishna på hebreiska. Och Mishna, den bestod helt och fullt utav tolkningar och tillämpningar. Det var alltså inte att man penetrerade texten i den meningen att man ifrågasatte eller la till eller undrade om det här kunde stämma och så, utan den var den fasta grundvalen. Det var tolkningarna och så var det tillämpningen. Fariseerna uppstår alltså i den här gemenskapen, och fariseerna, om man ska känneteckna dem, vad de stod för och vad de kämpade för, så var det bibeltrohet. Hade de fått ifrån de skriftlärde, och fariseernas parti var måna om bibeltrohet. Så fanns det andra som slarvade med texterna, så var fariseerna måna om att texterna skulle läsas som det stod, så man skulle förstå det bokstavligt som det stod. De var måna om gudstjänsten och gudstjänstens utövande. När man nu inte kunde fira gudstjänst i templet, så var man ju tvungen att se till att det gjordes ordentligt i synagogerna. Och gudstjänstordningarna som växte fram under den här tiden, växte fram under fariseernas ledning, kan man säga. Fariseerna hade också en tredje uppgift, kan man säga. Och det var att stärka den judiska identiteten. Det judarna var nu i förskingringen. Och de kunde mycket väl ha blivit upplandade med de andra folken. Och vad var det då som skilde judarna från alla andra folk? Jo, Moseböckerna. Så det var bara egentligen genom att tillämpa Moseböckerna. Att man helgade sabbatsbudet, matföreskrifterna, omskärelse naturligtvis och en del andra viktiga bitar. Men faktum var att fariseerna inte bara hade de här viktigaste bitarna, utan de hade hela registret. Allt som stod i Moseböckerna skulle tillämpas. Och det var bara genom att tillämpa det som det judiska folket kunde visa sig vara ett folk som skiljer sig från andra folk. De skiljer sig i det att de gör det som skrifterna säger. För det gjorde ju inte de andra folken. Så det här var viktigt för fariseerna. Att man genom att göra Guds ord stärkte den judiska identiteten. Och omvänt då, om man inte gör Guds ord, så upplöser man ju den judiska identiteten. Och det är det här som ligger bakom en del av de schismer som vi har läst om i Matteus evangeliet. Varför tvättar inte dina lärjungar händerna före maten? Varför går dina lärjungar in och äter med syndare? Och iakttar de inte matföreskrifterna för? Om alla ska bete sig som dina lärjungar, då upplöser vi ju den judiska identiteten. Då är vi ju inget förbundets folk längre. Så det här var viktiga frågor för fariseerna. De hade som sin uppgift att omhulda och förvalta det arv som man hade fått. Och det sista som de kämpade för och som de var måna om, har jag bara kallat för att de ville decentralisera makten. Decentralisera hela det judiska arvet. Till skillnad emot saddukeerna. För saddukeerna som kom lite senare, de samlade på sig makten. Och de mer eller mindre omyndigförklarade folket. De stod i samförstånd med den romerska ockupationsmakten. De var kyrkopolitiker ute i fingerspetsarna. De samlade på sig och centraliserade den judiska tron. Men det gjorde inte fariseerna. De gjorde precis tvärtom. Det skulle ut till folket. Och de var så att säga ett folkets parti. Så då har vi sett någonting om drivkraften hos fariseerna. Och det finns väl inte någonting att invända mot det. Utan det låter väl ganska naturligt, hoppas jag. Och att vi förstår varför de agerade som de gjorde. Den här drivkraften är alltså, har ingenting med lagiskhet eller bokstavstro eller hårdhet eller skrymteri eller något sånt att göra. Utan det är helt andra motiv som ligger bakom. Motivet är att de är ett avskilt folk som ska leva heligt inför Gud och som ska förvalta Guds lag för att på så sätt vara kännetecken. Och detta är för dem ett evangelium. Det här tar de som en stor uppgift och som ett förtroende ifrån Gud. Och de förvaltar Toran och bestämmelserna med största glädje. När jag säger att det är evangelium så använder jag ordet på ett annat sätt plötsligt. Va? Men för dem är det ett evangelium. Jag betonar det därför att vi så ofta tänker att de bara handlar på ett lagiskt sätt. Låt mig få visa på ett sånt där annat missförstånd. Om du tittar i andra Mosebok 20. När de får lagen eller Toran. Då är det ju som så att vi kristna, vi talar om de 10 budorden. Men det gör inte judarna. De kan i för sig tala om de 10 orden. Men i grund så talar de ju ofta om 613 bud i den judiska tron. Och de 10 är i sådana fall en sorts sammanfattning av de 613. Men utav de 10 så kommer orden i en annan ordning. Det vi kallar för första budet kallar inte de för första budet. Göran Larsson berättade för mig i de samtal som han har haft med rabbiner under många, många år. Att det här är en sån där springande punkt, ett sånt där gravt missförstånd som judar än idag gärna vill, om det är möjligt, rätta till hos oss. Ja, det är sant att Gud talade till Moses och sa. Och så säger vi kristna, det första budet, du ska inga andra gudar ha jämte mig. Men då säger rabbina, nej, det var inte det första han sa. Läs vad det står. Andra Mosebok kapitel 20, vers 1. Och Gud talade alla dessa ord och sade: jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Det är det första som Gud säger, det vill säga evangelium. Jag är den Gud som har fört dig ut ur Egypten. Och jag tror att man skulle kunna ta det inte bara ur ett nytestamentligt perspektiv utan också ur ett judiskt perspektiv. Som ett kännetecken på när Gud talar. När Gud talar till sitt folk och när Gud talar till oss så talar han alltid först evangelium. Så har han alltid gjort och så gör han än idag. Det första Gud säger är alltså: jag har räddat er ut ur Egypten. Det är det första ordet. Och det ska ni aldrig glömma. Och om det är klart och tydligt, och det är det ju för judarna, då faller sig fortsättningen ganska naturligt. Du ska inga andra gudar hava jämte mig. Du ska inte missbruka Herren din Guds namn och så vidare. Det blir ju en tillämpning av evangeliet. Det ser man. Helt olika infallsvinklar mellan judar och kristna. Normalt sett med hur det ser ut bland kristna. Det här är alltså drivkraften, menar jag, hos fariseerna. Sen i vilken utsträckning de lyckades, det är en annan sak. Det kan vi, ska vi återkomma till. Men förbundet är byggt på utkårelsen. Är byggt på att Gud har fångat upp dem på sina örnevingar. Guds kärlek som bär det judiska folket genom historien. Det är det bärande, det är drivkraften i den judiska tron. Inte lagen. Lagen är en tillämpning utav evangeliet. Nu var det ju lite si och så. Om du tittar i Jeremia, som var då under babyloniska fångenskapen, kapitel 31, så finns där en vers som, eller ett avsnitt rättare sagt, som också är tänkvärt. Det är det här, vet ni, 31:31, det är lätt att komma ihåg. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Judas hus och så vidare. Alltså det som vi kallar för det nya förbundet. Men då ska man veta det, att när det står ett nytt förbund, så ska det inte förstås, rent språkligt i vart fall, som så att det gamla är förkastat och att det nu är någonting alldeles annorlunda. I den meningen ett nytt förbund, så uppfattas det inte. Faktum är att Gud har ju redan i Israels historia här vid den här tiden förnyat sitt förbund. Han ingick förbund med Abraham. Han utvidgade eller förnyade förbundet när han gav Toran till Moses och till Israels barn vid Sinai. Det var ju inte ett nytt förbund, det är ju samma förbund som han ingick med Abraham. Fast det är så att säga förstärkt eller utbyggt. Likaså när du kommer till kung David, så säger Gud till kung David att han inte ska vika. Han ingår ett förbund med David, och det förbundet handlar om att hans nåd och hans frid ska aldrig vika ifrån Davids tron eller Davids efterföljare. Det är ju inte ett nytt förbund, det är samma förbund, men det förnyas. I den meningen används ordet här. Jag ska sluta ett nytt, jag ska förnya förbundet ytterligare med er. Och lägg märke till, med vilka ska han ingå det nya förbundet? Här gäller det nu att vi som kristna läser rätt innantill och inte förvanskar texterna. Med vem ska det nya förbundet ingås? Läs innantill. Står det hedningarna? Nej, det står det inte. Det står med Israels hus och med Judas hus. Det förbund som Gud har ingått med det judiska folket, det ska alltså fulländas. Och det står till och med beskrivet hur det ska gå till. Det står att det inte ska vara ett sådant förbund som deras slöt med deras fäder på den dag då jag tog dem vid handen för att föra dem ut ur Egyptens land. Det förbund med mig som de bröt fast när jag var deras rätte herre, säger Herren. Nej, detta är det förbund som jag ska sluta med Israels hus i kommande dagar, säger Herren. Jag ska lägga min lag, eller läs mitt evangelium, i deras bröst. Och i deras hjärtan ska jag skriva den. Det som har skrivit på stentavlor tidigare ska nu skrivas in i deras hjärtan. Så att de får hjälp och möjlighet att verkligen följa Guds bud på ett fulländat sätt. Och i vers 34, då ska de inte mer behöva undervisa varandra. Därför att Herren själv är den som undervisar direkt in i våra hjärtan. Då var det någon som tänkte så här att, jaha, men Håkan, då behöver ju du inte stå här och undervisa. Och det finns en poäng i den invändningen, men hur är det då? Hur undervisar Gud? Hur undervisar Gud dig? Ja, han kan använda prästerna och pastorerna. Man kan använda andra också. Och på vilket sätt han än undervisar dig, så är det viktiga att den undervisning, det evangelium du tar emot, det tar du emot från Herren. Inte från någon människa. Så det här stämmer precis och är inte alls motsägelsefullt. I det nya förbundet så behöver inte den ena människan undervisa den andra i den meningen att man skriver varandra på näsan vad man ska göra och vad man inte ska göra. För Gud ska genom sitt evangelium och genom sin ande verka direkt i våra liv. Det är kännetecknande för det nya förbundet. Och det står också att ingen ska behöva säga lär känna Herren, ty de ska alla känna mig från den minste bland dem till den största. Och det vet vi vilken hållning Jesus hade till de minsta. Alltså det som kännetecknar den som är minst i det nya förbundet är att den personen känner Herren. Har gemenskap med Gud. Och som det står, jag ska förlåta deras missgärning, deras synd ska jag inte mer komma ihåg. Det är det som sker på Golgata kors. När Jesus kommer så kommer han ju in i det som vi lite missvisande nu i det här ljuset kallar för det gamla förbundet. Jesus kom ju in i det gamla förbundet. Han är född av kvinna, ställd under lagen, insatt i det gamla förbundet. Och där i det gamla förbundet så uppfyller, förnyar han det gamla så att det fulländas. Och han ger sin kropp, ger sitt kött och sitt blod till dem som finns där runt omkring honom och de judar, för det är mest judar nu, eller uteslutande judar som tar emot honom, de tas in i det vi kallar för kyrkan, det fulländade förbundet helt enkelt. Men det här, så här tänkte fariseerna också. Och hos fariseerna fanns en stark längtan efter att Messias skulle komma och att det här skulle ske. Men de kunde aldrig tänka sig att det skulle upphäva det gamla som det kom att bli i viss utsträckning i den första kristna kyrkan. Och det är vad Galaterbrevet handlar om och det är vad flera av de andra breven handlar om, men det ska vi inte ge oss in i nu. Nu har vi bara liksom att ni ska få se själva drivkraften och grundtanken hos fariseerna. Det där är alltså den babyloniska tidsperioden som vi har varit vid när fariseismen växer fram. Sen kommer då den grekiska perioden. Jag hoppar över något hundratal år där, men om vi säger den grekiska perioden från 332, då Alexander den store dog, ungefär från den tiden och fram till 63 efter Kristus, alltså fram till Jerusalems förstöring år 70. Den tid som Jesus levde i, den grekiska perioden. Då härskade Ptolemierna, och det var förvisso egyptierna, men det som var kännetecknande för den tiden 300 före Kristus till 100 efter Kristus, det var ju att grekerna och särskilt Alexander den store ville utbreda hellenismen, för så kallas den grekiska kulturen, som ett världsherravälde. Så han ville ju att hellenismen och de grekiska värderingarna, inklusive grekiska mytologin naturligtvis, skulle ha totalt genomslag i hela den dåtida världen. Och hans helleniseringssträvanden kulminerade, kan man säga. Nu har jag lite olika årtal här, men 164 före Kristus brukar vara ett gångbart årtal. Då fanns det en kejsare som hette Antiochus den fjärde Epifanes, som satte upp, som gick in på den plats där templet fanns och där det allra heliga brukade stå. Där gick han in och satte upp en bild på sig själv, och den bilden kallas hos profeten Daniel för förödelsens styggelse. Jesus talar om att det där ska ske i ändens tid, alltså att en människa sätter sig i Guds ställe eller på Guds plats, antikrist helt enkelt. Så det här var fariseerna med om, och det var i den här vevan då som de kämpade med att stärka den judiska identiteten och bevara det judiska arvet. Och när Antiochus den fjärde Epifanes satte upp förödelsens styggelse, då gjordes ett uppror, ett framgångsrikt uppror bland judarna, väpnat uppror. Och det initierades och leddes av en som hette Judas Maccabeus. Han var överstepräst vid den tiden, och han hade en son som hette Jonathan Maccabeus som också var präst och som var befälhavare. Och det här kan man läsa om, det här upproret, i första och andra Maccabeerboken som numera finns i våra biblar. Fruktansvärd läsning. Det är krigshistoria helt enkelt. Men så var det i alla fall. Och nu finns ju definitivt fariseerna som ett judiskt parti. Så vi säger från den tiden ungefär och sedan fram till 500 efter Kristus. Alltså under 700 år. 200 före Kristus till 500 efter Kristus. Där har vi fariseismens period. På Jesu tid räknar man med att det fanns ungefär 6000 fariseer. Aktiva fariseer. Och inom fariseismen, för det var ju ett vitt parti, så fanns det många olika riktningar. Göran Larsson brukar tala om 7 olika inriktningar av fariseism. Men de mest kända, och de har jag nämnt tidigare, som bildade skola var ju Hillel, rabbinen Hillel och rabbinen Shammai. Och rabbinen Hillel, han levde 60 före Kristus till 20 efter Kristus. Så han levde alltså samtidigt med Jesus. Jesus hade väl inte kommit ut i offentlig tjänst, men Jesus kanske var, han var ju tonåren i alla fall när Hillel levde och verkade. Och Shammai levde ungefär samtidigt, kanske 10 år senare än Hillel. Så att Shammai då från 50 före Kristus till 30 efter Kristus. Och den förre Hillel, han var folklig. Och han var ju populär. Han var kanske lite liberal om man ser det nu inom fariseismen. Och i alla fall om man jämför med Shammai. Och han var folklig, men han hade några kända rabbiner som efterträdde honom. En heter Gamaliel. Och Gamaliel, den första, han är omnämnd i Apostlagärningarna. Apostlagärningarna 22, vers 3. Och han verkade då vid den tiden som är ungefär år 40 efter Kristus. Och i samma traditionsfåra finns det några andra kända rabbiner. Efterträdaren till Gamaliel hette Jonachan ben Zakkai. Och ni kanske inte känner igen det namnet, men han är en av de rabbiner som citeras ganska flitigt. Men han levde alltså efter Jesus. Och det fanns också ytterligare en Gamaliel där, som då kallas följdriktigt för Gamaliel den andra. Fram till synoden i Jabne, eller Jamnia, år 90 efter Kristus. Så långt kan vi berätta om den Hillel-linjen. Därför den är viktig, därför att det var den linjen inom fariseismen som drog det längsta strået, om jag säger så. Så att Shammai och Shammais lärjungar försvann, kan man säga, under den här tidsperioden. Och år 90, det var alltså efter Jerusalems förstöring år 70 efter Kristus, när romarna hade gått in och jämnat allting och Titus hade förstört templet ännu en gång, så lyckades man rädda torarullarna och man flydde med dem, och sedan så återsamlades man år 90 på en plats som heter Jabne, eller Jamnia, det samma ort, ligger en bit norr om Jerusalem. Och där hade man en synod, en judisk synod, där man restaurerade hela läget, så att säga. Och då var det fariseismen i den Hillel-tappningen som satte sin prägel på det som skulle bli judisk tro, helt enkelt. Och som sedan finns i rabbinernas. Alla rabbinerna kommer ju sedan på 3, 4, 5, 6, 700-talet. Och den här Shammai då, som också var samtida, han representerade ju en annan form av fariseer, eller annan inriktning, som var oerhört sträng och konservativ. Och när det talas nästan föraktfullt om de skriftlärda och fariseerna i Matteus evangeliet och inte minst i Matteus 23, om de här veropen, så kan man se på detaljerna när man läser vad Jesus egentligen säger, att det här är sannolikt riktat emot Shammais lärjungar. Alltså inte mot fariseismen i allmänhet, utan på de som är så stränga så att det går till överdrift och där man gör grova felprioriteringar och som är fariseiskt måttmätt. Man tror förresten, nu är lite vid sidan om här, men jag ska titta på klockan, men man tror att Saul, alltså Paulus, var en shammai-lärjunge. Kan tänkas att det fanns till och med några olika riktningar bland shammai-lärjungarna, de här riktigt stränga. Och i sådana fall så skulle det innebära att i den snävare kretsen så fanns det en ännu snävare krets som verkade missionerande. Det är ju nämligen kännetecknande för judisk tro att den inte är missionerande. För judarna tänkte ju som så att hedna folken en dag skulle komma till dem. Jag får säga ungefär som vi kristna tänker. Att alla ska komma till oss i kyrkan. Så tänkte man i den judiska tron. Så där fanns inte någon anledning att missionera eller försöka värva folk. Utan de skulle komma med guld, rökelse och myrra. Men det fanns en liten, nästan sekterisk inriktning då inom farisismen. Där man faktiskt sysslade med proselytism. Alltså att man värvade folk. Och i Matteus 23 så ser vi att Jesus går till rätta med dem. Han säger, ve er, ni som far land och rike runt för att värva en proselyt. Och sen när ni har lyckats med det så gör ni honom ännu värre än vad ni själva är. Det veropet är tydligt riktat till en liten grupp. Och som sagt, den lilla gruppen tillhörde sannolikt Saulus innan han blev en omvänd kristen. Han var ju på väg och förföljde de kristna upp till Damaskus när han blev omvänd. Han hade ett sådant nit i sitt liv. Men det är lite komiskt också, måste jag säga, att Gud utväljer den största, mest nitälskande som har suttit vid Gamaliels fötter också. Och som har varit, som är utbildad missionär i judisk tro. Och omvänder honom till att bli den största missionären i kristen tro. Men Gud vet vad han gör. Så Saulus var väl förberedd. När han hörde orden. Vet, när han mötte Jesus på Damaskusvägen. Så talade Herren till honom och så sa han. Han sa det till Ananias, som han sa till Herren, till Paulus också, att jag ska göra dig till ett redskap bland hedna folken. Det var ju hans kallelse från början. Det som fanns i honom i hela hans utbildning. Han var tränad hos Gamaliel i ett speciallag där för att utöva apologetik. Alltså att framhäva den judiska tron. Han visste hur man skulle argumentera med grekerna. Han kunde den grekiska mytologin. Han kunde den grekiska, det filosofiska tänkandet och alltihopa. Som ett rinnande vatten. Och den blir omvänd utav alla. Men innan han blev omvänd så hade han varit med i det här gänget. Så hade han också råkat ut för Jesu verop. När vi kommer till Galaterbrevet så kommer vi att se mycket mer utav det, eller se det här mycket tydligare, men vi ska inte fördjupa oss i det nu. Jag tror att vi kanske ska avsluta med att säga så här, att fariseernas vilja, deras teologiska program, om jag säger så, det var att göra allvar utav den judiska tron. I allt. Man ville älska Gud av hela sitt hjärta. Av hela sin själ. Av hela sin kraft. Och de menade att Guds vilja är uppenbarad i Moseböckerna. De menade att 5 Mosebok 6:4 är ett nyckelord. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och så vidare. Och de hade också 3 Mosebok 19:18 som en nyckelvers när det gällde att tolka skriften. Och i den nyckelversen så står det, du ska älska din nästa som dig själv.
Du har lyssnat till bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det var del 57 du fick höra. Producent och tekniker för programmet var Ulf Gustafsson. Och det var från Värnamo församlings närradioprogrammet sändes. Härefter kommer sändningen från Missionskyrkan och deras söndagsgudstjänst. Ha en skön och välsignad vecka.